In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 5% off your first purchase with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for 5% off your first purchase.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Sverige, vi har ett resultat.
Nej, inte igen.
Inte igen. Nej. Lite tjatigt. Nej, vi har vi det eller har vi inte det? För mig är det högst oklart.
Kanske när vi släpper avsnittet.
Ja, så skulle det kunna vara.
Men just nu så står det som att det är det blåa blocket som kommer att regera.
Det så är det. Mm. Och direkt börjar man ju tänka på hur det varit senast. Vad var det? 134 dagar tog det till få till en regering. Mm. Det påstås ändå som att det kommer inte vara så lång tid.
Nej.
Denna gången. Men det är ju lite skräckexempel tycker jag. Att sådär, shit, är vi där nu igen?
Ja.
Men så verkar det ju inte vara. Men än så länge har inte alla röster räknats. Och vi väntar in onsdag.
Vet du vad som slog mig?
Nej.
Med det här? Det är att det är så få mandat. Alltså det är ett mandat som följer. 175 mot 174.
Mm.
Jag tänker så, i och med att man personröstar också. Mm. Alltså det är en person som sitter där. Så är det så här. Sätter den personen sig på tvären typ, då förlorar man i princip den personen. Alltså så här, säg att en utav det blåa bara, nej men jag vill absolut inte samarbeta med SD typ. Mm. Då kommer de aldrig få igenom någonting.
Mm.
Och alltså efter när det skiljer så lite, alltså som är ett mandat.
Mm.
Det är så svårt när de ska få rösta igenom saker och ting.
Mm.
Tänker jag. Att, eftersom det är en person också som säger den. Den kan ju bara liksom så här halvt balla ur. Liksom. Var det inte något liknande som hände med Vänsterpartiet?
Jag är faktiskt inte med dig alls vad du snackar om.
Men du kan ju inte det med politik. Oh, det var ju en Vänsterpartiet. Men så här, det är ju så här. Har du ett mandat i riksdagen och säger att du hoppar av partiet, du har fortfarande kvar ditt mandat utan att du är medlem i ett parti.
Ja, du kan verkligen mycket om politik.
Tack. Jag kanske har asfel nu. Men det är så jag har fattat i alla fall.
Du, på tal om något helt annat än politik, så vill jag berätta om vårt fantastiska samarbete med Fondo.
Det är fantastiskt för att där hos Fondo kan man handla fonder svinbilligt.
Mm.
Och man kan verkligen säga svinbilligt i och med att de är billigast i Sverige.
Mm.
De har liksom... De har ingen plattform som avgift.
Mm.
De ger tillbaka hela den här provisionen som man får av fondbolagen till oss som sparar. Vilket gör att de kan hålla nere sina avgifter.
Mm.
Och då blir jag så här direkt att det är klart att man ska ha sina fonder där.
Mm.
Det är så konstigt att inte ha det. Så här, när jag väljer något dyrare.
Mm.
Ja, men varför väljer du något dyrare? Jag fattar om det är så här. Om man typ jämför typ gränssnitt och sånt. Om man gillar typ så här, det här känns mer nice.
Mm.
Men jag tycker verkligen att man ska testa Fondo. Mm. För att deras gränssnitt är riktigt schysst också.
Ja, och jag tänker många som sparar, inklusive vi själva, som sparar väldigt långsiktigt. Framförallt har vi ju vårt barnspare i en fondportfölj.
Mm.
Och över tid, över lång tid, så blir ju den här förvaltningsavgiften väldigt viktig att inte betala för mycket för att det, i längden så blir det ju stora summor.
Ja.
Så att de vill vi ju behålla och hellre kunna investera istället för att lägga på en avgift som vi aldrig sen får se.
Ja, men verkligen. Och förvaltningsavgiften är ju bara en av avgifterna.
Mm.
Det är ju alla fondavgifter som
ja,
är. Så att, jag tycker att man faktiskt kan räkna lite själv på vad de avgifterna skulle kunna innebära. Mm. Alltså när det är så att man sparar över 20 år, det är inte jättefå som sparar över 20 års tid i fonder liksom.
Nej.
Nej. Och då tycker jag verkligen man ska kunna så här, kolla på olika avgifter på olika plattformar och jämföra och se vad det faktiskt blir i slutändan i pengar.
Mm.
Det är ju ganska skönt att kunna ha tiotusentals kronor extra för att man har valt en avgift. Och vi som alltid pratar om så här, aktiva utgifter.
Mm.
Så här, ja, men, är det bättre då om att säga att man gillar typ en bättre layout, om man tycker att en annan plattform har en bättre layout eller så här, är det värt de pengarna för att så här, nej men jag tycker fonder är det är kul att de har kommit in på marknaden.
Mm. Ja men att lägga, om man har fonder på någon annan, i något annat ställe, att ta sig tiden att göra ett lite mer aktivt arbete för att flytta sina fonder för att på sikt verkligen spara in kronor. Det är värt det jobbet tycker vi som har gjort det. Och vi flyttar över hela vårt barnsparande till Fondo.
Mm. Testa, gå in på fondo.se, hämta ner appen och testa deras plattform. En liten brasklapp bara. Att man ska komma ihåg att handla på börsen, det finns alltid en risk att man alltid ska göra sin egen analys innan man köper någonting.
Absolut.
Vi har också ett samarbete med Stocksholm som är den här spännande investeringsalgoritmen som slår börsen över tid. Man kan ju se på deras hemsida att index ligger, alltså OMXSGI ligger på 7,99. Alltså i CAGR, alltså genomsnittet per år jämfört med deras algoritm då som ligger på 27,39 och det är från juli 2007 till augusti 2022. Och det får man ju ändå säga är så här, det är ändå bra liksom.
Vi har ju aldrig använt oss av någon sådan algoritm tidigare för att slå index. Och de har verkligen övertygat mig med deras historiska avkastning.
Mm. Ja, men det gör ju att det är spännande. Och det som jag tycker är intressant, de tar, har man under 20 000 i kapital så tar de 1299 per år. Eller 129 i månaden. Men det som jag tycker är fantastiskt med det här.
Mm.
Anledningen till att vi provar det. Eller en av anledningarna. Det är att vi faktiskt får tillbaka pengarna. Alltså medlemskostnaden. Om vi inte skulle slå index.
Mm.
Det är ganska kaxigt av dem.
Mm.
Att så här, ja, men vi säger att vi slår börsen. Slår ni inte börsen så får ni tillbaka pengarna.
Mm.
Det första året då man testar.
Mm.
Och vill man testa. Så kan man använda en rabattkod som de har gett till oss som är Simon Martin 30, alltså SM30. Då får man inte bara 2 månader kostnadsfritt utan också på de nästkommande 3 månader efter de 2 månaderna så får man 30% på de 3 månaderna. Shit vad mycket siffror det blev.
Ja, 2, 3 och 3.
Man får 30% på 3 månader.
Så
jag tycker man ska surfa in på stocksholm.com och testa deras tjänst och få tillbaka pengarna om man inte slår index.
Mm.
Och även här kommer ihåg att det finns en risk att gå in på börsen, så se till att analysera det du köper. Men du, idag så ska vi äntligen dra det efterlängtade avsnittet som så många har frågat om. Och vi har typ teasat om det i typ en månad känns det som.
Ja, för att det har gått runt sjuka här och vi har fått skjuta på det. Men desto fler lyssnarfrågor har ju kommit in dessutom.
Mm. Han står här, vår gäst, utanför dörren och knackar. Han vill verkligen komma in. Det är tur att vi har låst. Men vi ska öppna upp här så drar vi en liten jingel
jättekort.
Och så får vi hälsa honom välkomna. Ja. Välkommen tillbaka till Sparmarknadspodden, Stefan Abrahamsson från AI och AG Fonder.
Tack så hemskt mycket.
Hur står det till idag?
Det är bara fint, ja. Tycker jag.
Du är frisk nu?
Nu är jag frisk, ja. Efter en stunds förkylning.
Ingen feber och grejer?
Jag tar sällan febern, jag känner av om jag är i form eller inte.
Precis. Men du, du var ju här, är det typ ett år sedan eller?
Ja, jag skulle tro det. Någonting sådant.
Vad blir det? Man kan ju räkna avsnitt. Det är ju avsnitt nummer 22 är det. Mm. Ja. Då snackade vi om guld och silver. Mm. Och vi kommer ta lite rika på det sen också. Men lite fokus på inflation idag. Som vi själva tycker är... Eller jag kan ingen...
Nej, men jag skulle säga att det är nödvändigt att vi snackar det, inflammation. Det enda jag vill, inflammation. Nu sa jag det. Varför du sa det innan?
Inflammation. Ja, tånagelinflammation ska vi prata om idag.
Det högst aktuella nu hösten.
Nej, men det första som jag tänker på när jag hör inflation, eller det är 2%. Alltså det bara poppar upp i mitt huvud, 2%. Mm. Men det har jag en fråga till dig sen, Stefan. Vi tar det sen. Jag blir sugen direkt. Men, och sen, vad är det första du kommer tänka på? Inflation.
Vad menar du med
2%? Ja, du vet inte vad jag menar med 2%.
Nej.
Alltså en årlig inflation i Sverige. Eller nej, typ så här när man pratar löner. Att man alltid ska tänka 2% minst i löneökning. Mm. Men skitsamma. Vi ska börja med det här. Vi kör alltid ett gäng frågor i början av avsnittet. Så vi gör det med Stefan också.
Ja. Den här gången. Och jag undrar hur paddelarmen mår.
Paddelarmen mår sannolikt ganska bra. Jag har inte spelat paddel här nu på i alla fall ett halvår. Så att den har fått vila sig ordentligt.
Är det så? Du var lite nördad ner va? Kändes som.
Ja, ett tag var det så. Men nu har jag inte spelat det på länge faktiskt.
Är det hypen? Som du...
Det var nog hypen som dog. Det var hypen. Ja, det tror jag.
Men du är lite sugen nu eller? På att lira?
Jag spelade tennis i helgen faktiskt.
Jaha. Det känns lite som ett svek mot padden. Du, konståkning eller kosthållning?
För min del så blir det kosthållning. Men jag tycker att konståkning är en fantastiskt vacker sport att titta på.
Alltså, det var en kompis i helgen, eller förra helgen, som visade mig konståkning. Har du sett det med konst när de har skidor? Alltså de åker ner. Alltså, jag skulle haft namnet vad det heter. Man kan googla på typ skidor, konståkning. Så åker de ner för en backe och så kör de konståkning.
Mm-hmm. Var det också
med vackert? Långa skid. Det ser helt sjukt ut. Alltså. Mm. Med stavar, du vet, så ställer sig på stavarna i backen och grejer. Mm. Jättekonstigt.
Ja, det är spännande.
Ja.
Du, vad betyder pengar för dig, Stefan?
Mm. Pengar för mig betyder framförallt möjligheter. Mm. Möjligheter att uppfylla drömmar, möjligheter att uppfylla mål. Möjligheter helt enkelt är pengar för mig. Mm. Och att hushålla egentligen med dem och se till att de hamnar på rätt ställen. Mm. Så att du kan bygga det livet som du drömmer om och vill ha helt enkelt.
Mm. Vilket bra svar.
Ja, jäkla bra svar.
Det var så här.
Jag blev inspirerad.
Ja, men verkligen. Vi själva snackar ju mycket ofta om pengar. Vad det är liksom. Mm. Och jag vet att vi har pratat om, på Instagram så här, säger vi att det är inte pengarna i sig som vi vill åt. Liksom. Mm. Utan det är, vi siktar på ekonomisk frihet. Så det är det som är liksom målet. Och så är pengarna ett slags verktyg. Mm. Men det är jättemånga som reagerar på det. Så bara, jo, fast då är det ju pengarna ni vill ha. Och vi vill säga, nej, alltså, det tar ju oss till liksom, vårt mål. Mm. Som ett verktyg.
Mm. Ja, men verkligen. Det möjliggör. Jag håller,
ja, det är så himla sant.
Möjliggörande.
Vad tog... egentligen kryptohypen vägen?
Kryptohypen som vi pratade om byggde ju framförallt mycket på att det var ett överflöd av likviditet ute i marknaden. Mm. Många människor som fick stimuluschecks istället för att jobba när pandemin var som allra värst. Och folk gick hemma och liksom inte kunde arbeta från kontor och liknande. Och då försöker ju människor att vara kreativa. Mm. Och hitta sätt att exponera de här pengarna. För det var ju gratis pengar. Ingenting man kanske hade jobbat ihop utan snarare fått. Och då är man nog sannolikt mer villig att kanske gambla med de här pengarna. Utsätta dem för risk. För att det är ju inte pengar som man kanske har arbetat hårt för. Utan snarare fått, lite som att vinna på ett lotteri. Mm. Och då tror jag att de här pengarna i större mån allokeras mot riskfyllda tillgångar. Mm. Där man har en möjlighet att kanske dubbla dem inom en snar framtid.
Mm.
Så när den här kranen stängdes av och likviditeten blev desto sämre och man började varna om räntehöjningar och man såg inflationen komma, så blev det nog många som blev lite skraja och började ta ut de här i större utsträckning och sälja. Och så blir det liksom...
Kan man sälja dem? Alltså är det enkelt att sälja sina? Jag tror att jag har kollat det.
Ja, det är ju som vilka andra tillgångar som helst skulle jag säga. Du kan alltid köpa och sälja. Och den här marknaden är ju dessutom öppen dygnet runt. Till skillnad från övriga börsen. Så att den är ännu lättare att omsätta. Mm. Vilket också kan skapa ännu mer FOMO eller panik. Åt bägge hållen egentligen.
Ja, typ sant. Mm.
Silver eller guld?
För tillfället så säger jag definitivt silver. Och det säger jag med tanke på den rekordstora differensen i prisrelation mellan de två råvarorna som just nu råder.
Mm.
Och tittar vi tillbaka bara de senaste 300 åren, då pratar vi ändå en ganska lång tidshorisont, alltså vi pratar 1700-talet, så har prisrelationen mellan guld och silver bara varit så stor som den är just nu, 3 gånger.
Mm.
Oj!
3 gånger?
3 gånger. Fjärde gången.
Var 100 år då?
Nu. Typ. Vi kan till och med göra det, om vi går in ännu mer i detalj, 1940, precis efter att andra världskriget bröt ut, var den här relationen ungefär 1-100. Det vill säga att du fick 100 gånger så mycket silver som du fick guld. Sen så hade vi en liknande förteelse i början på 90-talet. Mm. När guldpriset var dyrt då i förhållande till silver.
Mm.
Och sen så hade vi det vid covid-kraschen här i början på 2020. Då prisrelationen var någonstans 127-1. Det vill säga att du fick 127 gånger mer silver än guld.
Har det varit tvärtom någon gång?
Det har aldrig varit tvärtom att silver egentligen har varit dyrare än guld. Utan, man pratar ofta om en naturlig förekomst i jordskorpan om 1-16.
Okay.
Och det var också det som Isaac Newton formulerade för flera hundra år sedan.
Stämmer den?
Den stämmer.
Någon gång så var det 1-100 då? Alltså eller vad menar du med 1-16?
1-16 menar jag att när gruvbolagen då letar efter guld och silver så uppskattar man att det finns ungefär 16 gånger så mycket silver som det finns guld då i jordskorpan. Det intressanta är att gruvbolagen då som utvinner de här typen av råvaror vi utvinner ungefär bara 8-9 gånger mer silver varje år än vad vi utvinner guld. Så vi utvinner till och med mindre än vad som existerar i jordskorpan. Och det har helt att göra med prisbilden för guld och silver. Där gruvbolagen tjänar betydligt mycket mer på att utvinna guld än att utvinna silver. Och just nu är den här prisrelationen ungefär 1-90. Så du får 90 gånger mer silver än vad du får guld. Och det är historiskt väldigt, väldigt högt. Återigen, det här är fjärde gången på 300 år som vi har den här stora skillnaden egentligen mellan guld och silverpriset.
Alltså, historiskt då, har det liksom varit en kurs, vad säger man? Att det blir bättre kurs för silvret? Alltså, eller har gått upp i värde efter den här dippen då?
Ja, det som behöver hända för att den här relationen ska gå ner till lägre nivåer. Man har en snitt runt kanske 1-50, 1-60. Och när den är som allra lägst så är den nere på kanske 1-20, 1-30. Och för att det ska ske så måste ju silverpriset gå upp med 200%. Eller så behöver ju guldpriset backa med 70%. Men ofta kanske det är en kombination av att guld står stilla eller försvagas. Samtidigt som silver då stärks väldigt mycket. Så att bara baserat på historik och var vi just nu handlas, hur mycket du får, alltså värde, så tycker jag att silver är rekordbilligt prissatt i förhållande till guld, men, som jag fortfarande tror väldigt mycket på.
Men kan det vara så då att det är dåligt att ha sina pengar i guld nu då, för att det snarare kommer gå ner, eller är det silvret som liksom borde gå upp? Förstår vad jag menar?
Jag förstår helt hur du menar, och min och vår uppfattning på AU AG Fonder är snarare att det är silverpriset som ska rejält upp. Och tittar man på vilka det är som äger guld så sitter ju alla världens centralbanker i princip på guld i sina valutareserver. Och de har ju ett intresse av att deras valutareserver snarare ska öka i värde än minska i värde. Och de fortsätter att nettoköpa guld. År efter år, har gjort egentligen ända sedan finanskrisen här 2008-2009. Jag såg siffror för bara några månader sedan att de sitter på de största lagren av fysiskt guld som de gjort sedan början på 90-talet. Så vi pratar liksom nya 30 års högsta i mängden guld som världens centralbanker har. Så att man är ändå trygg i att centralbankerna som till mångt och mycket styr dagens ekonomi sitter i samma båt som en själv om man äger guld.
Ja, just det. Mm.
Och därför så har vi svårt att se att guldpriset ska ner kraftigt. Snarare kommer det behålla sitt värde, men vi tror att silver då är någonting som kan ge ytterligare avkastningspotential. Mm.
Just det. Mm. Ja, vi fastnade lite för den.
Mm. Är du också minus 20 på börsen hittills i år?
För tillfället så skulle jag ändå säga att jag ligger något bättre till. Framförallt så var det betydligt mycket bättre i början på året när en av våra fonder som jag har ett stort innehav i, AUAG Silver Bullet, var upp 25% när börsen som helhet var ner 15-20. Och i och med att jag har en stor andel av mina pengar i våra fonder så blev det ju en rekorddifferens i avkastning. Nu har den här fonden tappat en del på sistone samtidigt som våran andra fond då, AUAG Precious Green, är upp ungefär 20% på året när börsen är ner drygt 25. Så den fonden har ju definitivt räddat avkastningen också. Så att något bättre än börsen som helhet just nu.
Något som jag verkligen tog med mig från sist vi poddade, så var det just det i kristider, så var det att ha innehav i just silver och guld för att vikta upp och rädda. Och det låter som att det verkligen har fått ta action hittills i år.
Ja, men det känns lite grann så, för att det vi befinner oss i just nu är ju ändå ett klimat av mycket geopolitisk oro. Vi har stigande inflation i många länder. Vi har energikris. Vi har stigande räntenivåer. Det känns som att det är en perfekt storm som håller på att byggas upp. Där man blir, men verkligen har det svårt som människa och som konsument att hantera all den här oron som råder. Ovanpå då är det liksom en global pandemi som vi fortfarande inte är ur. Och någonstans så behöver man ställa sig frågan, vad mer behöver du ha för att förstå att du kanske behöver en försäkring i tider som dessa? För just det är inte 2018-2019 längre, utan vi har ett helt nytt klimat där ute. Och någonstans så är det ett klimat där jag anser att man bör tänka lite extra på sin risk och framförallt vad som har fungerat historiskt i tider av oro. Och då finns det saker som fungerar mer eller mindre som försäkringar mot förlorad köpkraft och mot ens liksom pengar och kapital egentligen.
Sista frågan här bara. Skippar du att gå på Håkan Hellström för att han har blivit för mainstream?
Sanningen är att jag faktiskt aldrig har sett Håkan Hellström live.
Nej.
Så att det har inte med mainstream att göra eller inte, utan mer stilen av musik skulle jag säga.
Okay.
Sen är det folkfest. Ja, men jag har jobbat på honom kan sägas.
Ja, okay.
Men jag har inte...
Du känns mer hårdrock?
Mer elektronisk musik faktiskt. Okay. Sen har jag inget emot hårdrock. Hårdrock är närmare än Håkan. Men överst så hamnar den elektroniska musiken.
Ja, men kan du köpa lite mer techno också? Helgarderar det. Bra. Jag tänker att vi recapa lite från förra avsnittet och prata lite. Vi har varit inne lite på silver och guld. Ska vi börja med så här, vad är guld och silver? Alltså, många tänker ju säkert på så här, halsband, ringar och liknande. Att det är att, så här, eller som jag tänker så här,
tänker
karat så liksom. Ja. Men vad är liksom, vad är guld och vad är silver?
Ja, men guld och silver tillhör ju ädelmetaller och de återfinns ju i det periodiska systemet tillsammans med många andra metaller. Men just guld och silver har ju historiskt varit ädelmetaller då, som används både i industrin men som också används av investerare för att egentligen förflytta ett värde framåt i tiden. Du bevarar din köpkraft genom att äga guld och silver, eftersom att det historiskt då under tusentals års tid varit någonting som man har utsmyckat sig med och någonting som man har haft i tackform eller i myntform. Det går ju fortfarande att hitta fyndigheter som är flera tusentals års gamla, människor som levde liksom långt innan Kristus, Jesus, där man men bokstavligt talat handlade då med guld och silvermynt. Så det här är någonting som inte är, det är inget nytt påfund.
Nej.
Utan det här är någonting som överlevt liksom tidens tand och som återigen, när du gräver upp det 2000 år senare, så ser det likadant ut i princip som när du en gång myntade det.
Mm.
Och det är inte mycket, mycket grej som gör.
Ja, just det.
Som har den förmågan att behålla färg och form och vikt och så vidare.
Är det så även kring andra ädelmetaller? Att det är just guld och silver som kan bevaras på det sättet så bra?
Guld är ju där king of metals. Det är ju det som är vad ska man säga, mest beständigt mot yttre påverkan.
Mm.
I princip oförstörbart.
Mm.
Och silver tillhör också metaller då som håller sig väldigt bra.
Mm.
Vet man typ när man grävde fram det första? I första guldet liksom?
Ja, men man brukar ju ha som vad ska man säga, tidsepok eller historisk tidslinje att människor kom i kontakt med det, vad man vet, för första gången runt 5000 år sedan.
Oj,
och det är därför man ofta pratar om att guld och silver har varit pengar i någonstans mellan 5 och 6 000 års tid.
Alltså det är så jävla konstigt tycker jag. För att då är, jag tänker så här, när de första gräver fram det här, då är det ju inte värt någonting. Alltså det är ju egentligen bara guld. Om du fattar vad jag menar. Det är ingen som har handlat med det. Det finns ju inget värde.
Likväl som att hitta en sten.
Ja, exakt. Det kan ju vara som att hitta ett löv liksom. Så kommer någon med det så här, ja jag vill köpa den här bilen. Nu har de inga bilar på den tiden. Men typ, och så säger den, ja men här, du får den här. Mm. Du får en guldtacka. Mm. Och han bara, vad fan är det här? Varför ska jag ta emot den? Liksom.
Mm.
Så bara, jo men den här kommer vara värd mycket. Alltså, fattar du vad jag menar? Jag tycker
när
det
kommer
det
man överens
intressant.
Om
ja, att... Bara, men jag har samlat på mig asmycket guld här. Liksom.
Som
så
jag inte ja. Kan använda.
Mm. Ja, det måste vara något sådär samlarobjekt från början eller någonting. Mm. Eller?
Ja, men jag tänker... Var det ändå inte tjänster, så här, tjänster och gentjänster det började med? Och sen så övergick det ändå till alltså, men jag behöver ingenting från dig. Ja, men då får du den här guldtackan istället.
Men det kanske var att man tillverkade saker då?
Vad menar du?
Ja, men så här att, ja, men, så att jag gör en kopp här med kaffe typ, och den ska vara av guld.
Mm.
Och i och med att det går knappt att förstöra den. Alltså att det är något material liksom, som jag vet inte. Jag vet inte ens om du har svar på det.
Nej, men framförallt handlar det om sällsynthet.
Mm.
Att när du letar efter det så hittar du det inte.
Mm.
Det tar en väldigt stor kraft och energi och kunskap liksom att hitta guld.
Mm.
Och det blir svårare och svårare för varje år kan sägas.
Mm.
I början när man letar efter guld så kunde du hitta liksom gold nugget som låg ovanpå jorden.
Mm.
Lite som att du gick runt och letade stenar och så hittade du liksom en guldsten.
Ja, just det.
Så var det ju liksom i början. Sen i takt med att man har utvunnit allt det här lätta guldet som fanns liksom utspritt så har man ju istället börjat behöva gräva och borra efter det.
Mm.
Alltså flera hundra meter ner i jordens skorpa för att hitta det.
Mm.
Och människor insåg ju redan tidigt att det här var ett väldigt speciellt material.
Mm.
Alltså det finns få material som påminner om guld rent utseendemässigt också.
Mm.
Alltså den gula glänsande färgen och samma med silver. Och det var ju det som då gjorde att man, ja, man också utsmyckade sig med sig och liknande. Så att det har det helt att göra med materialets utseende, egenskaper men framförallt då sällsynthet i jämförelse med mycket annat som har gett dess värde kan man säga.
Men det blir svårare och svårare.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Att hitta. Skulle det rent kunna ta slut?
Det skulle det säkerligen kunna göra, men tills dess så är det nog väldigt lång tid kvar.
Mm.
För det finns guld i haven, det finns guld i rymden liksom på asteroider. Mm. Det handlar bara om koncentrationen av guld.
Mm.
Och kommer vi på nya tekniker för att extrahera det så finns det ju Det handlar bara om vilket pris behöver guld ha då för att det ska vara ekonomiskt försvarbart.
Mm. Mm.
Så att guld finns det.
Mm.
Det handlar bara om, kan man göra en fungerande affärsmodell av det?
Mm. Mm.
Skapas det, alltså producerar jorden mer guld?
Nej.
Nej, det är den mängd som finns.
Det skedde vid Big Bang.
Mm.
Jävlar vad sjukt alltså. Men folk hävdar att inte i Big Bang har skett. Så det, då är det Gud som har skapat guldet. Eller? Det måste, om man är kristen tänker jag. Eller är jag inne på något som inte borde prata om här? Eller?
Nej, jag vet inte.
Ja, men jag menar om, eller?
Det måste, ja, men,
om det inte är Big Bang, då måste det vara skitsamma. Vi behöver inte gå in på det.
Har inget svar till dig.
Nej, men jag tänkte på det. Tyckte du att det finns i haven? Alltså, finns det is här på botten då? Eller är det liksom...
I havsvattnet, bokstavligt talat, så tar det bara tillräckligt mycket havsvatten i en megastor kub och så försöker du extrahera guld ur det, så får du små, små guldkorn. Men kostnaden för att göra det är ju betydligt högre än att som ett gruvbolag då gräva efter det.
Vad har man testat?
Ja, det finns säkert företag som jobbar med att försöka lösa den här problematiken, men man är ju inte där än.
Mm. Men du, jag tänker på så här, värdet på guld.
Mm.
I och med att då det finns bara en viss mängd och det blir svårare att utvinna, går, alltså då betyder det att det blir hela tiden mer guld i omlopp liksom på ibland människor ju. Går priset ner, eller det borde ju göra, kan man ju tycka, att priset borde gå ner ju mer som kommer upp. Fast så är det ju inte då, eftersom det svajar lite och sen går en stadig ökning då. Eller?
Ja, men mängden guld som utvunnit historiskt räknar man är ungefär 200 000 ton. Och varje år så utvinner man ungefär 3 000 ton nytt guld. Det är ganska förutsägbart, ändras inte speciellt mycket år för år.
Mm.
Och om du då tar skillnaden mellan 3 000 ton nytt guld som kommer liksom ovan jordskorpan varje år.
Mm.
Och så dividerar du med antalet ton som i dagsläget finns ovan jord, som vi har utfunnit liksom sedan historieskrivningens början, då får du ungefär att det kommer ta 70 år att fördubbla mängden guld.
Ja, ja.
Alltså 3000 ton gånger 70 är 210 000 ton.
Mm.
Det gör ju att du har ungefär en inflation i guldpriset på 1,5%.
Ja, just det.
Och det är det som man då kallar stock-to-flow-modellen, det vill säga hur många år kommer det ta att dubbla mängden guld så att vi har dubbelt så mycket guld än vad vi har idag.
Mm.
På grund av det så har ju guld en väldigt stark förmåga att behålla sitt pris och sin kostnad, eftersom att mängden då som vi utvinner inte är speciellt stor. Och antalet människor på jorden blir också fler varje år.
Mm.
Det är till och med så att antalet människor på jorden växer med någonstans 2% per år.
Mm.
Så mängden guld växer i princip i samma takt som antalet människor.
Mm.
Just det.
Och skulle varje människa vilja ha en lika stor mängd guld i dagsläget, så skulle man få ungefär ett guldmynt som väger 30 gram, 31 gram. Det är så mycket guld varje människa skulle kunna äga om vi skulle dela ut det jämnt.
Hur mycket är det värt?
I svenska kronor i dagsläget strax över 18 000 kronor.
Mm.
Så det är vad varje människa skulle kunna få om vi fördelade
i allt
guld jämnt över hela världen. Ja. Mm.
Men du, om man vill köpa guld eller silver, hur gör man då?
Ja, guld och silver kan ju investera sig på olika sätt. Lite beroende på vem du är som investerare och hur snabbt du vill kunna avyttra det. Du kan ju köpa fysiskt guld och silver. Det är ju den ultimata, vad ska man säga, krigsförsäkringen, eller den ultimata varianten av det när du äger den fysiska råvaran.
Mm.
Som du kan ge vidare liksom i generationer. Du kan köpa fysiskt uppbackat guld i form av ETC-er. Sådant som vi äger i vår ena fond, AUAG Precious Green.
Och så är det,
ETC-er uppbackat. Kallas det.
Men så uppbackat.
Fysiskt uppbackat.
Vad är det? Eller
ja, du köper en digital produkt, till exempel i ett ISK.
Ja.
Via Avanza eller Nordnet eller Saver eller vad du köper. Och genom där så får du en fysisk exponering mot guldpriset.
Mm.
1-1. Så att om guldpriset stiger 1% så får du också 1% på de investerade pengarna.
Ja, okej. Okay. Mm. Ja, ja, ja.
Och du har en fysisk uppbackning av det.
Mm. Ja, aha, okej. Så du någonstans har du liksom...
Det finns ett valv liksom där de tar ut motsvarande mängd guld.
Det låter som ett jättebra sätt att investera i. Alltså i fysisk guld, även om man gör det via då någon av de här plattformarna. Och det kallades ETC, sa du?
Yes. Framförallt är det väldigt billigt i kostnad, för att i det så har du ju liksom förvaring och liknande. Mm.
Finns, är det avgifter på sådana ETC?
Ja, men det är det. Uh-huh. Och de här avgifterna skiljer sig lite grann från vilka produkter då som man väljer att investera i.
Mm.
Men det ingår ju då i den förvaltningsavgiften som vi har för fonden AIAG Precious Green.
Mm. Mm.
Så köper du våran fond så har du ju 1,4% i årlig avgift.
Ja.
Och i det så är det inbakat då hela den här kostnaden för guld och liknande. Mm.
Just det. Mm. Men jag tänker, om man vill köpa typ ETC separat,
ja,
är det, då är det också en avgift då. Vet du vad ligger de på ungefär?
Där har du ofta en avgift på kanske 0,6-0,8%.
Ja. Okay.
Och sen så har du ofta en spread då, alltså skillnad mellan köp- och säljkurs.
Ja.
Och så har du kanske en valutaväxlingsavgift ovanpå det. Så att det är lite olika avgifter som tillkommer.
Mm. Det är riktigt bra.
Men du hamnar ändå väldigt lågt i förhållande till vad det kostar om du vill köpa fysisk råvara och låta någon annan förvara den för dig.
Mm.
Eller förvara den för dig själv. Då får du ofta räkna med att kanske betala en prisskillnad på 8-10% om du köper guld.
Mm.
Och snarare 40-50% om du köper silver.
Mm.
För silver är momsbelagt i Sverige.
Mm.
Till skillnad från guld.
Okay.
Guld räknas som pengar på ett annat sätt än vad silver räknas. Och därför tillkommer det massa extra avgifter då på silver som du inte har på guld.
Men du kan väl förvara guldet själv? Du kan ha den i en byrålåda typ?
Du kan ha den i en byrålåda eller under sängen eller gräva ner det någonstans. Återigen, det ändrar ju inte färg eller form eller vikt.
Nej.
Så att vart du förvarar det är ju helt upp till dig själv egentligen.
Ja. Men jag tycker det är jättegrymt med fonden där som de tar 1,4%. Och att de annars ligger i 0,8.
Mm.
Alltså, jag tror att så här, för mig själv så är jag inte jätteinsatt i hela den sfären med guld och silver. Så där tycker jag är. Och det var Precious Green, va?
Yes.
Funkar det samma med Silver Bullet eller som ni har?
Nej, i Silver Bullet-fonden så är vi ju snarare exponerade mot bolagen som utvinner guldet och silvret.
Så det är på ett annat sätt lite då? Det är inte som inte ETC?
Nej, precis. Det är varken egentligen fysiskt guld. Det är inte ETC-er. Inte mer än 1% ungefär. Utan där är det fokus på bolagen som utvinner råvaran.
Ja.
För de har ju en hävstång egentligen på underliggande råvarupris. När de är råvarorna stiger kraftigt, alltså när guld och silver går upp kraftigt i pris, så kommer du få en större utveckling i bolagen som utvinner det.
Mm.
Eftersom att deras vinster också då växer exponentiellt med ett högre pris.
Just det.
Eftersom att de ofta har då en fast utvinningskostnad.
Ja.
Mm.
Någorlunda fast i alla fall. Så att det är ett annat sätt att exponera sig mot ett stigande guld och silverpris om man vill gå på offensiven.
Mm.
Och man har en bestämd uppfattning att det ska upp.
Mm.
Men det rör sig såklart åt andra hållet också. Så att går guld och silver ner så kommer en fond som AIAG Silver Bullet att tappa mer än underliggande råvaror ofta.
Mm. Är det samma typ av mängd med silver eller som med guld?
Finns det fonden?
Nej, jag tänker i typ havet. Alltså om det är, förstår vad jag menar?
Ja.
Alltså kan man göra samma sak med silver?
Silver är ju, finns det ju betydligt mycket mer av. Det var det vi pratade om där i början, att man uppskattar att den naturliga ration är 1-16 ungefär.
Mm.
Romarriket satte den 1-12 och vi utvinner i dagsläget ungefär 1-9, det vill säga 9 gånger så mycket silver som guld.
Mm.
Problemet är ju att silver är 90 gånger billigare än guld. Mm. Så där kan vi verkligen prata om att det blir svårt att utvinna det till en rimlig kostnad.
Mm.
För någonstans ska du ju ha en avans i utvinningen också. Annars så saknar det ju betydelse.
Mm.
Och det är därför det blir hopplöst att utvinna silver på annat sätt än det man gör det på i dagsläget.
Det är inte intressant.
Nej.
Men det är samma, man gräver liksom.
Precis.
Ja, ja, härligt. Det var ju, jag tycker det var grym sammanfattning. Man glömmer ju allt det här.
Mm.
Eller?
Men att det går verkligen att nörda ner sig mer i avsnitt 22 där vi verkligen snackar silver.
Ja. Jag kommer ihåg efter senaste avsnittet att jag satt mig på YouTube sen och bara, jag frågade ju det om massa bra YouTube-klipp. Var ska jag börja liksom?
Mm.
Så att jag kan tänka så här, vill man veta mer om guld och silver så tycker jag man ska lyssna på det avsnittet.
Mm.
Och så kan man även skriva till oss, så kan ju vi fråga Stefan här om lite goa YouTube-klipp som man kan nörda ner sig. Det går bra, Stefan, va?
Självfallet.
Ja, bra. Mm. Vi ska ju snacka om inflation. Vilket är... Alltså det här ska bli så jävla spännande för att jag är så jävla dålig på det.
Ja, jag är fruktig. Om du tycker att du är dålig så ligger jag strax där under.
Fast, ja, fast man har, det känns ändå som man har fått lite mer kött på benen i och med att det är, vi är en inflation som stiger. Och jag tror att det är många ute som inte... Jag tror det här kommer vara intressant för många för att man inte vet. Man hör bara massa procent typ, i media. Bara, nu har det gått upp i 8% inflation här. Och så sitter man och bara, okej, påverkar det mig på något sätt? Liksom. Och så jag tror det kan vara bra. Ska vi börja där, Stefan, någonting vad fan inflation är för något och hur den uppstår? Den bestämd form.
Ja, men det kan vi göra. Ja. Och först och främst så måste vi reda ut begreppet inflation och egentligen vad det är.
Ja.
Mm. För att det finns, enligt mitt sätt att se det, två olika slags inflationer. Det finns den inflationen som rapporteras av staten. Det vill säga det som vi kallar för KPI. Inflationen är 8,5% etc. Man läser det i tidningar, man hör det på nyheterna och så vidare. Men det finns också en inflation som jag som medborgare själv upplever. Och det här måttet KPI, då, inflationen som redovisas, det är egentligen bara korrekt och rättvist om du vill ha den exakta korgen varor och tjänster som staten säger att du ska ha. Det är bara då som du får den här 8,5%. Men jag påstår att inflationen är unik för varje medborgare. Inflationen skiljer sig om du är rik, medel eller om du är fattig. Och baserat på om du åker buss till jobbet eller om du tar bilen till jobbet. Om du har en elbil eller en dieselbil eller bensindriven bil, så har du olika kostnader för det. Framförallt nu när elpriset är så hoppigt upp och ner. Och när dieseln kostar 24-25 kronor och bensinen kostar 18. Det blir också väldigt stora skillnader. Du kan vara vegetarian och äta vegetarisk kost. Eller du kan vara en köttätare. Eller kanske fiskätare. Priserna för de här matvarorna har ändrats väldigt mycket under året också. Där vissa har gynnats mer än andra. Och allt bygger egentligen på vem du är som människa. För inflationen är som sagt väldigt individuell. Och då blir det trubbigt att säga att inflationen är ett visst mått.
Fan, vad
intressant. Den är unik för varje person.
Men jag blir nyfiken då, vilka varor och tjänster är det som staten ändå tänker in? Vad är det deras mått på mätta? Liksom?
Du tänker så här genomsnitt.
Ja, men är det dieseln de utgår ifrån? Eller är det att man äter fläskfilé?
Nej, men det, du är inne på någonting som är väldigt intressant. Och där finns det också olika sätt att mäta det på. Och framförallt så gör man ju hela tiden justeringar i sättet man mäter det på. Bara de senaste 20-30 åren så har man ändrat kompositionen och sammansättningen och sättet som man mäter det här på. Det kan till exempel vara så att priset på lax kostar 100 kronor kilot och sen så går det upp till 300 kronor kilot. Då kan man tänka sig att människor kommer inte köpa lax i samma utsträckning som man gjorde innan. Så därför byter vi ut den här laxen mot en annan fisk som påminner lite grann om lax. Och så lägger vi in den istället i måttet. För vi tror att människor kommer att köpa ett mer lågbudgetalternativ. Torsk eller kolja eller sej kanske istället för laxen. Och så får den en mindre vikt. Och sen så har kompositionen av detta ändrats då i takt med att priset stigit eller fallit. Samma gäller kvalitetsförbättringar som är väldigt intressant att titta på. Köper du en iPhone, vi säger jag har en iPhone, vad är det, 12 tror jag, som jag köpte för 2 år sedan. Nu släpper de iPhone 14 här om bara någon månad eller två. Och man tar då hänsyn till kvalitetsförbättringar. Den här iPhonen är ju dyrare än den iPhone jag köpte för 2 år sedan. Men i och med att kvaliteten på den här iPhonen sägs vara bättre. Du har snabbare processor, du har bättre kamera, du har större skärm. Så drar man ner liksom det i den här sättet man mäter det på.
För att du får mer kvalitet för pengarna än tidigare versionen.
Exakt, så även om min iPhone kostade 10 000 för 2 år sedan och nu kostar den 12 000, vilket borde vara en prisökning på 20%, så säger de att nej, men den här telefonen är 30% bättre. Så då kostar den dig egentligen bara 9 000 kronor och då kan vi justera ner kopin för detta.
Men en lax kan man jämföra med, säga att det är samma kvalitet i samma lax. Som för 2 år sedan som den laxen nu, så kan man jämföra mer prisskillnaden. Mm. För det är ingen skillnad i produkten i sig.
Det är också en definitionsfråga som jag tycker är väldigt intressant. För att, så jag läser ju väldigt mycket brett, liksom, stort makro, det ena och det andra. Och jag läste en artikel om att näringsvärdet i våra livsmedel, alltså om vi pratar frukt och grönsaker, det har ju fallit dramatiskt de senaste decennierna.
Mm.
Man pratar liksom om att tomater och många andra grönsaker har bokstavligt talat tappat typ 50% i näringsvärde de senaste decennierna. För att alltså, jordarna har blivit så, du odlar så mycket, du använder så mycket bekämpningsmedel, så mycket liksom, olika typer av tillsatser. Så att du behöver hela tiden lägga på mer egentligen för att det ska, du ska få samma skörd då.
Mm.
Och då kan man fråga sig, ja, men om tomaterna då som jag köper i butiken är 50% näringsfattigare än vad de är nu.
Åt andra hållet.
Precis, då innebär det en kvalitetsförsämring. Ja.
Exakt.
Det borde ju snarare priset gå ner om jag vill ha samma mängd näring.
Mm. Mm.
Men det är ju ingenting som mig vetligen någon räknar på.
Nej.
Men det är ju det som sker då när inflationen väl tar fart, att kvaliteten på saker och ting blir sämre.
Mm.
Jag märker det väldigt tydligt när jag är ute och äter på restaurang, att den servicen man fick för bara 2-3 år sedan med liksom en servitris som kunde svara på frågor om liksom vilket vin passar till maten, vad borde jag äta och så vidare. Många av de här är inte längre kvar, utan man har tagit in billigare arbetskraft kanske, nya personer som inte kan lika mycket.
Mm.
Och det försämrar ju kvaliteten på hela besöket för mig också.
Mm.
Så att inflation skulle jag säga är inte bara pris. Ökningar på saker och ting, utan det handlar också om kvalitetsförsämringar på livsmedel, på bemötande,
på
upplevelser. För att till syvende och sist handlar det om ett företag som behöver täcka sina kostnader.
Mm.
Om du inte kan höja priserna så får du dra ner på löner eller arbetskraft och hitta någon som är villigare att göra det för ett billigare pris.
Men då tänker jag även, jag tycker en snackis också varit det här med att det är samma pris fast mindre mängd för produkten eller varan. Jag tänker typ som ett kaffepaket, så har man gjort den mindre men man behåller kanske samma pris, så man höjer inte det utan man snarare sänker eller minskar mängden.
Precis så, och det kallas ju för shrinkflation. Googla det om ni inte har sett det innan, men det finns väldigt många bilder som beskriver det.
Mm.
Och det görs ju på ett sätt där du som konsument blir vilseledd och ofta inte vet om det.
Mm.
Om du tittar på bara ett vanligt paket med toalettrullar till exempel.
Mm.
Nu gick Essity ut, bolaget Essity som jobbar med just papperstillverkning och toalettrullar och liknande. Jag läste en artikel senast i morse här nu att de kommer behöva höja priserna kraftigt på bland annat toarullar och så vidare.
Mm. Mm.
På grund av då att priserna går upp, energikostnaden och så vidare och så vidare. Sannolikt blir det inte bara en prishöjning på toalettrullarna, utan de kommer sannolikt också minska antalet ark som du har på en toalettrulle.
Så kombination av det.
Och arken på en toalettrulle brukar vara typ så här 200 kanske eller någonting, tror jag. 200 sådana här små fyrkanter.
Mm.
Om de minskar det med 10% till 180, så behöver du inte som konsument märka det. Liksom,
nej.
Att toalettrullarna har blivit 10% mindre.
Mm.
Om du inte verkligen jämför liksom ett paket som du köper idag, och så jämför du med ett paket som du köper om ett halvår.
Mm, mm.
Men jag kan nästan garantera dig att köper du ett paket idag, september månad 2022, och så köper du samma paket om ett halvår, så har utseendet på paketet förändrat sig.
Mm.
Det är en ny etikett, eller de har dragit det, liksom, det har minskat liksom.
Mm, mm.
Men du som konsument betalar mer för det.
Mm. Det är skitsvårt. Jag tänker så här,
och det händer ju inom tvättmedel, det händer inom liksom, chipspåsar, det händer inom kaffe. Inom allt så får du liksom mindre förpackningar utan att du blir kanske uppmärksam på det som konsument.
Mm. Men de måste väl informera om det ändå, eller?
Absolut inte.
Nej,
är det så?
Nej.
Finns inga plikter att informera om det. Men det sker i det tysta. Och det är ju ett sätt att inte behöva höja priserna allt för mycket, utan snarare minska mängden istället.
Jag tänker, gör alla det? Säg att man står framför kaffehyllan och gör alla det, så går det ju inte ens gå på jämförelsepriserna. Annars skulle man ju kunna gå på det att Gevalia har liksom den mängden.
Alla gör det, menar jag.
Ja, gör alla det. Och det antagligen sker det väl i takt med varandra också. Det är inte bara ett bolag som gör på det här sättet.
Exakt. Och det är ju därför man kan knyta det också till, ja, men våra valutor då. För att till syvende och sist så är det inte bara Fed som trycker pengar. Eller ECB som trycker pengar. Eller Riksbanken eller Bank of Japan. Alla världens centralbanker trycker pengar samtidigt. Och det gör ju att alla fiatvalutor, oavsett om du handlar i SEK eller dollar eller euro eller liknande, faller tillsammans.
Mm.
Och om alltihopa faller tillsammans, så kan du inte uppmärksamma det på samma sätt som Nej. Om bara en av dem hade fallit.
Mm.
Så att om alla gör samma sak samtidigt så måste du vara väldigt uppmärksam för att ens märka av det.
Mm.
Och det är där som guld och silver ofta kommer in i bilden. För guld och silver, återigen, guld ökar bara i en takt av typ 1,5% per år. Och om då mängden pengar ökar med 8-10% per år så kan du se den här differensen däremellan väldigt mycket tydligare.
Mm.
Eftersom att du mäter mot någonting som är relativt konstant då.
Mm. Just det.
För att göra en koppling liksom till just guld och silver. Mm. Och varför det då har en tendens att behålla sitt värde betydligt mycket bättre än fiat-valutor under tider av hög inflation.
Mm. Så det är något stadigt att hålla sig vid?
Nej, men det går ju till och med att titta på det här i ett ännu bredare perspektiv och till exempel titta, alltså bena ut inflationen för eurozonen och hur den ser ut liksom länder emellan. För det måttet som rapporteras är ju något genomsnitt av alla länder som ingår. Och i liksom den här zonen då, så har du i juli en inflation på 8,9%. Och i hela EU en inflation på 9,8%. Men bryter du ner det här och tittar på länder emellan, så ser du att det finns vissa länder som inte lider så mycket av inflation. Pratar vi till exempel Frankrike eller Malta, som då hade en rapporterad inflation på 6,8% för juli 2022. Och så tittar vi i andra ändan, de länderna som lider allra mest av det hela. Då har vi istället Lettland och Estland, där vi har inflation på 21,3 respektive 23,2%. Så vi pratar alltså en inflation som är 300-400% så hög länder emellan. Och så försöker man på något vis ta ett genomsnitt av detta, och så ska man ha en policy som gäller för alla de här länderna. Och det kommer ju bara leda till att vissa länder gynnas av det och andra länder blir ordentligt liksom tilltryckta.
Det är ju svårt om de ska hitta något sätt att, så att alla blir nöjda, menar jag.
Ja, alltså, men det har ju funkat historiskt när inflationen inte har varit speciellt hög.
Mm.
Men har det när inflationen då, verkligen tar fart,
ja,
så ser man ju hur den varierar mellan olika länder.
Ja.
Och då blir det ju väldigt svårt när många av de här länderna då handlar i euro. För man blir det ju liksom, det, alla dras över en och samma kam.
Mm.
Så att det är ju nu som det verkligen blir slitningar, det blir konflikter, det blir ännu mer oro.
Mm.
För till syvende och sist så handlar det ju om människors vardag.
Mm.
Om att ha mat på tallriken, tak över huvudet. Och har man inte det så skapar det ju liksom en stor frustration.
Mm. Finns det fler länder som inflationen är hög i?
Ja, nu kan vi kolla på andra länder. Jag tycker ett land som är väldigt intressant är, nu tillhör inte det här att de handlar i euro, men Turkiet är ju ett land som det pratas och snackas en hel del om. Och där har vi ju en inflation då som är rapporterad över 80%.
Alltså.
Och så där pratar vi verkligen svårt att planera sin ekonomi och svårt för människor att ha råd med saker och ting.
Mm.
Och det intressanta med Turkiet som land är att för 7 år sedan så kunde du köpa en helt ny bil, en Volkswagen Golf, för omkring 55 000 turkiska lira.
Mm.
2015 typ.
2015 i princip, ja. Idag 2022, när du ska köpa en ny telefon, den nya iPhone 14 Pro Max tror jag den heter, så kostar det mer än vad den här bilen kostade för 7 år sedan. Så för 7 år sedan så fick du en bil för de pengarna du har sparat ihop under kanske stora delar av livet och arbetat ihop. Och idag så får du inte ens en telefon för de pengarna. Och då måste man ju ställa sig själv frågan, vad är det som har gjort att priset på saker och ting har gått upp så mycket?
Mm.
Och det har, enligt min uppfattning, främst att göra med att man har tryckt så otroligt mycket pengar.
Mm.
Vilket Turkiet då har gjort. För den som hade köpt guld 2015, istället för att hålla de här turkiska lira.
Mm.
Återigen, guld är någonting som bevarar din köpkraft över tid och till och med stärker den. Så ser ekvationen lite annorlunda ut. Och tittar vi här på hur guld då har gått gentemot turkiska lira de senaste drygt 7 åren, så är det faktiskt så att du har fått en avkastning på ungefär 1000%. Du har alltså 10 gånger så mycket pengar som du hade för 10 år sedan om du hade lagt dina pengar i guld istället för att ha dem i turkiska lira. Så att för oss svenskar så är det kanske inte så, det har inte varit nödvändigt att ha någonting annat än svenska kronor. Mm. Eftersom att vi har haft det bra, vi har haft en låg inflation, det har varit lätt att planera utgifter, de har inte varierat så mycket månad för månad. Men nu då när elpriserna är vad de är, räntorna är på väg upp, inflationen har bitit sig fast och är till och med till mångt och mycket stigande, så kommer enligt min uppfattning det blir så att fler människor kommer börja se sig om hur man kan försöka undvika den här typen av inflation och faktiskt behålla sin köpkraft. För det är det handlar om.
Men då är det bättre, alltså nu när vi har hög inflation i Sverige då, eller hög i förhållande till vad vi haft, då är det ju, alltså då är det ju bättre att ha pengarna i guld egentligen. Alltså nu kommer jag antagligen inte, hoppas inte den kommer fortsätta så här inflationen, men skulle den göra det, då måste ju det vara betydligt bättre att ha liksom sina pengar i guld än i svenska kronan.
Ja, en del av dem i alla fall. Ja. Och kanske även i andra valutor. Vi kan dra igenom det lite fort, bara så att man får en uppfattning om hur mycket valutorna också har rört sig i år. För har du varit en amerikan och köpt guld, så har du faktiskt gått nettoförlorare på det i år. Om man jämför då hur guldpriset har gått i dollar. Och det är det som de flesta tittar på. De säger att men guld har ju inte gjort så bra i år ifrån sig. Guld har ju inte stigit och så vidare och så vidare. Och tittar man bara på guld i dollar så stämmer det. För att guld i dollar är ner ungefär 5,5% på året. Det är ju fortfarande relativt bra om man ser till att börsen är ner 25% och du bara har tappat 5%. Så på så vis har du skyddat dig.
Har dollarn varit stark då eller?
Dollarn har varit extremt stark. Ja. Dollarn är uppe på nytt 20-års högsta. Så det är en förklaring till varför guld då man inte ser styrkan i guld. Tittar vi istället på hur guld har gått i euro. Alla de här länderna vi precis pratade om. Vad det innebär för en europé att äga guld istället för euro. Så är ekvationen annorlunda. Då har du snarare haft en uppgång på 6% istället för en nedgång på drygt 6%.
Men det, alltså det är ju helt
plötsligt plus. Så där har du 6% liksom i avkastning istället för kanske en 25% i nedgång som du haft på börsen. Tittar vi svenska kronor, och det är ju det som vi exponerade mot då i våran fond AUAG Precious Green. Guldpriset i år i SEK är upp över 9% i SEK. Så det är en stor förklaring till varför fondens avkastning är positiv. För att vi har skyddat investerarna genom att vara investerade mot ett starkt guldpris istället för en svag krona som har tappat då i köpkraft. Så att alltihopa är hela tiden relativt, och det jag brukar säga är att du kan inte titta på guldpriset från en dag till en annan, från månad till månad, kanske ens under ett års tid, utan du måste zooma ut och ha ett större perspektiv på det hela. Gärna 3 år, 5 år, 10 år. Ju längre bak du går i tiden, desto trevligare blir ekvationen. Och någonstans så historiskt, om vi går tillbaka 20 år, 30 år, 50 år, så kan du räkna med att få någonstans mellan 8-9% i avkastning i guld istället för om du skulle äga kronor eller dollar eller euro eller liknande.
Alltså per år då?
Per år, ja.
Men är det ju typ samma som börsen då?
Precis, och det är det vi försöker få människor att förstå, att du behöver inte välja det ena eller det andra alternativet. Du behöver inte lägga alltihopa på börsen eller allt i guld, utan du kan ju ha en kombination av de här två exponeringarna. Lite som i fonden då, där vi har 60% exponering mot grön omställning, aktier, bolag, börsen. Och sen en 40% exponering mot guldpriset. För de här kommer inte att gå åt samma håll alltid. Utan när börsen är stark så kanske guld går svagare och vice versa. Men över tid så kommer de ge dig en jämnare och stabilare avkastning än om du bara äger en del av dem egentligen.
Men är det så att de jobbar lite mot varandra, börsen och guldet? Hade de jobbat någonstans?
Ja, hade de jobbat mot varandra så hade du haft en negativ korrelation på liksom -1, och då hade ju avkastningarna nettat ut varandra. Om du hade haft en perfekt negativ korrelation, då hade det blivit nollavkastning. Börsen ger 10 och guld ger -10. Du vill hitta ett tillgångslag som har en så nära nollkorrelation som möjligt med börsen. Och där ligger guld kring noll. Så guld kan gå upp och ner när börsen går upp. Den är liksom perfekt. Den ligger perfekt runt nollan. Och det gör att du över tid får en väldigt trevlig riskspridning om du involverar guld i din större portfölj. Egentligen, och tar in det som ett tillgångslag.
Det där var första delen av avsnittet med Stefan Essling.
Men jag tror att det kan vara bra att få smälta den här första halvan. För det är
i mitt huvud så snurrar det väldigt mycket när jag ska ta in allt det här bra som jag får lära mig. Och kanske är det så för även våra lyssnare.
Att ja, han är väldigt pedagogisk måste man säga.
Otroligt.
Har ni några frågor kring det här avsnittet eller något annat ämne så får ni gärna skriva till oss på sparmakarna@gmail.com eller på Instagram där vi heter Sparmakarna. Så släpper vi del 2 nästa vecka helt enkelt.
Spännande.
Ta hand om er tills dess. Ha det bra.
Hej då!
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.